Lyssna på den senaste Historia Nu special om karolinerna och det stora nordiska kriget.
En enväldig 15-åring på tronen.
En serie i 4 delar med Urban Lindstedt och historikern Olle Larsson.
Och de bara väntar ju på att tiden ska bli den rätta att göra upp med den svenska stormakten. Alltså här ligger Ryssland och lurar i vassen.
Du hör Historia Nu special på historia.nu eller där poddar finns.
Andra hälften av 1200-talet, efter att Birger Jarl och hans söner har tagit makten, då vet man ju hur städer ska grundas. Man har hela konceptet klart, och när nu Sverige ska moderniseras med fogdar och skatteväsen och vägnät och allt det här, då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då, först då och inte tidigare, som vi hör talas om att Stockholm ens existerar. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, och till
din kära hustru Katarina Harrison Lindberg, som också skriver historia och sitter här mitt emot dig och nu ska hoppa på
Sveriges första städer.
Ja, Sveriges första städer. Vi hade ett avsnitt för lite sedan som handlade om nyodling.
Om bönder.
Ja.
Och det var nästan alla på den tiden. 98% av svenska folket var bönder eller jordbrukare och lantarbetare och drängar och pigor och sånt. De bodde på landet, på vischan.
Men det är egentligen inte det man ser framför sig när man tänker medeltiden. Utan då ser man ju de här trappstegskavlade husen, man ser kullerstensgator, man ser
gotiska katedraler.
Ja, och vackra fönster och
trånga gränder och tyska hanseborgmästare. Det är en stad som vi ser när vi visualiserar medeltiden.
Ja.
Medeltidsveckor äger inte rum ute på landet, men äger rum i Visby. Lübeck, det är medeltiden för den som tänker sig epoken som någon sorts filmisk vision. Och det bodde alltså bara några procent av medeltidsmänniskorna. Det är alltså en extremt besynnerlig boendeform för våra förfäder och förmödrar. Så hur uppkom de då överhuvudtaget med tanke på att de allra flesta inte ens ville bo i dem? Hur stora var de och hur såg de ut?
Ja, det är det vi ska titta på här idag. Och precis som ni, kära lyssnare, efter att ha hört oss, vet nu, så var Sverige ett utpräglat landsbygdsland. Om man tar en stad som Sigtuna till exempel, som fanns på den här tiden,
grundas någon gång på
900-talet, så blev det aldrig någon stor stad. Biskoparnas residensorter, de låg på landsbygden, för det drog inte till sig människor. Och det dröjde länge innan det liksom blev någon liksom tillväxt i dem, så att man skulle kunna kalla det för städer. Ärkebiskopens Uppsala, om vi tar det som exempel, det är dagens gamla Uppsala, där högarna är, blev aldrig en stad.
Men fortfarande bara en by.
Men det växte ju faktiskt fram städer under 10- och 1100-talet. De var små, men de var ändå, de visade vad som var på väg. Och det kanske inte är så konstigt att två av de här första städerna, de växte fram i Västsverige. Det är Skara och Lödöse, de låg i Västergötland, båda två. Eller ligger i Västergötland. Det här landskapet kristnades ovanligt tidigt. Och det fungerade liksom som en bas för kungamakten, kan vi säga. Och då fanns det också möjlighet att det skulle växa fram några städer där.
Det var förhållandevis europeiskt alltså. Västergötland påminner mer om England och Tyskland än övriga Sverige.
Det skulle man kunna säga.
Och där hade man städer.
Mm.
Och då får vi Skara och Lödöse.
Ja.
Som alltså har framtiden.
Och Skara har ju överlevt. Det är ju fortfarande en stad med en stor kyrka och sådär. Lödöse har ju överlevt så tillvida att det har blev Göteborg så småningom.
Ja, men den gled ner mot Göta älv. Men det har alltid funnits en stor tätort, så har alltid funnits en stad där.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Skara, om vi då ska börja där, det är alltså den första organiskt framväxta staden i Sverige. Sigtuna var äldre, det var ett kungligt experiment som inte stod så där jätteväl ut eftersom det inte blir en stor stad. Skara växer fram utan att det är planerat. Det är alltså en plats på landsbygden där man har ett biskopssäte. Biskopssätet drar till sig folk. Så pass mycket att på 1000-talet när Adam av Bremen sitter nere i Tyskland och beskriver Sverige, då kallar han det för en magna civitas, betydelsefull plats. Och då har han en hel del vittnen som kan berätta för honom. Och vi kan då se att under andra hälften av 1100-talet då har Skara fått en domkyrka, ytterligare två kyrkor, en fjärde kyrka belagd på 1300-talet. Och kyrkorna är någon sorts symboler och signaler för att nu har det flyttat in folk. Kyrkor behövs, alla ska gå i kyrkan, kyrkor ger dessutom status. Har man så många som fyra kyrkor, då har du en stad. Det här är alltså då en biskopsstad. Biskopen härskar här. Många stadsbor på ett eller annat sätt knutna till hans institutioner, jobbar under honom. När sen kungamakten vill använda sig av den här staden, för det är ju dumt att inte göra det, då kan man börja bygga borgar och befästningsanläggningar bredvid. Gällkvist ligger precis vid Skara, Axevallen bitar ifrån. Och när kungarna vistas där ofta, ja då drar det till sig folk. Folk som kan vara hantverkare och köpmän och vill profitera på kung och biskop. Då får du en liten men fungerande stad eftersom den behövs. Och det är det som är det viktiga i sammanhanget. Det är inte en grundad stad utan en stad som växer fram för det finns ett behov av platsen. Och det drar till sig bieffekter.
Det sker en spontan inflyttning för att det är bra att vara där alltså.
Exakt, och det gäller i ännu högre grad Lödöse.
Ja.
För det är ju ingen gammal kyrkostad med biskop. Lödöse så behöver man verkligen en plats för att få in nya grejer. Vare sig man vill det eller inte. Här har vi då en plats som helt präglas av handel och hantverk. Intressant, den ligger alltså så långt upp på Göta älv du kan komma utan att få problem med fossar. Man har alltså försökt få in export och import längs med älven så långt in i Västergötland det går. Då kommer man 50 km norr om utloppet i Kattegat och där kan man lasta av varor. En mil uppströms där i det fall vid Lilla Edet, där går det inte. Så här har man byggt ut en stad av en marknadsplats så långt in i landskapet det bara går. Men idag så är det här en liten by. Det är ju Göteborg som är stan och därför har arkeologerna kunnat gräva ut den oerhört väl. En spontant framväxt marknadsplats som på grund av folkligt behov har blivit en stad och så nu är en by igen med lysande möjligheter för forskning. Och dit rekommenderar vi att ni åker.
Ja, därför att naturligtvis har man gjort massor med utgrävningar så har man ju inte varit sämre än att man också har byggt ett museum. Så att Lödöse museum visar mängder av de här föremålen som man har hittat och hur staden har växt fram. Och det är ett jättetrevligt museum. Vi har varit där många gånger.
Jag föreläser det ganska ofta också. Mm. Jag kan varmt rekommendera det här. Och för den som vill se hur det verkligen var att leva i en riktig medeltida stad i Sverige. För där har vi alltså facit. Den är inte förstörd och överbyggd och omgjord till något annat. Vi vet att det var en nordsydlig genomfartsled, gator både i nordsydlig och östvästlig riktning. Vi vet att de är belagda med trä från början, men sen när man blir lite rikare löder så då stenlägger man dem på 1100-talet. Man kan se att det har varit speciella kvarter. I norra Lödö så hade man gått om järnsmedjor. I innerstaden läderhantverkare och guldsmeder. Guldsmed är bara det, alltså det finns en marknad för guldsmycken och det innebär, det vet vi att då har det flyttat in folk.
Mm.
Stor befolkningstillväxt, då behövde fler kyrkor, ett hospital för spetälska som låg en bit utanför staden. Så att Lödö så blev en sån här success story på grund av att det blir fler och fler människor som vill ha fler och fler saker. Och hit för man alla importprodukter i hela västra Sverige.
Mm. Jag tycker det är kul att du nämner det här med gatorna som var belagda med trä och som sen blev stenlagda. Man behövde inte gå omkring och skita ner sig där.
Nej, bara det lockar till folk.
Ja.
Kom till Lödö så slipper du vara lerig om fötterna
igen. Vi ser ju gärna framför oss hur det var så skitigt på medeltiden och det var så lerigt och blött och regnigt och hemskt. Men med stenlagda gator.
Precis, det är framtidens modell, stenlagda gator. Det här skulle ju, kan då vän av ordning tycka, tänka sig att Lödö, vilken bra start. Idag är det en by igen. Eller åtminstone en mindre tätort i sammanhanget. För stan hade ju problem som man inte kunde bygga bort hur lätt som helst.
Ja, de största problemen för Lödöse, det var ju att den tyvärr låg där den låg. Det var ju bra, jag menar, i fredstid, med det gick bra med handel och såna här saker. Och vattenvägar är alltid attraktiva vägar för det går att ta sig fram. Men den låg ju alldeles i närheten till gränsen mellan hela tre skandinaviska riken faktiskt. Och det här var en orolig tid. Så när det blev krig så riskerade Lödöse alltid att plundras.
För danskarna håller till i Halland, norrmännen i Bohuslän. Ja. Och vill man plundra en rik köpstad direkt,
då ligger Lödöse där som en liten gott påse att bara kliva in i. Så där plundrar man friskt och man bränner och man skär av tillgången till Västerhavet. Och ja, det här ställde naturligtvis till det om man var tvungen att bygga försvarsanläggningar och annat för att få det att fungera.
Ja, och vi vet ju resultatet. Lödöse finns kvar, men det var inte det läget som borgade för bästa möjliga stadsbyggnad. Längre fram i tiden när Sverige får lite mer landområden så vill ju dessutom ha en stad som ligger närmare Kattegat.
Ja, när det blir säkrare och det funkar. Och 1600-talet,
var det Göteborg, kommer vi till senare. Så här i Västergötland så har vi på grund av behov som uppstår fått en klassisk biskopsstad inlandet och en klassisk marknadsstad. Och det här är alltså tusental och det är för att Västgötland var tidigt ute med det här med kristendomen. Kungamakten var stabil tidigare än på andra håll. Men fenomenet med sådana här spontant framväxta städer eller städer som kungamakten grundar efter modell från Västergötland, det sjunker ju ned i de andra landskapen också.
Ja, och då kommer jag ju osökt att tänka på en bok som du har skrivit om.
Söderköpings historia.
Ja.
Söderköping, jag vet inte hur många som lyssnar som har varit i Söderköping, säkert alldeles för få. Det är en stad som jag hört många irritera sig på sommaren eftersom E22 går rakt igenom med hur många sådana här rödljus som helst. Göta kanal finns det också, med vad det innebär i form av avstängning av vägen när det kommer en båt.
Nu ska man inte vara ledsen över att man behöver stå och vänta i Söderköping.
Man ska parkera bilen och gå ut. För det är en jättegullig stad.
Ja.
Och det är dessutom en av Sveriges mest välbevarade stadsplaner. Söderköping stannar i växten någon gång kring 1600 av flera olika skäl. Men det innebär att stan ligger kvar precis som det gjorde under medeltiden. Har blivit väl undersökt. Och dessutom har vi en hel del skriftligt källmaterial. Så när jag skrev min bok om Söderköping för många år sedan, då var det ganska lätt att vaska fram en medeltida stadsmetropol i Östergötland på 1100-1200-talet. Arkeologiskt sett var det här alltså en guldgruva. Gatubeläggningen vet vi allt om. Här var det inte stenläggningar, för det var hög status i Lödöse. Men man byggde kavelbroar och de har man kunnat datera.
De är alltså gjorda av trä?
Precis, och trä, då kan man ha dendrokronologisk undersökning och funnit att de är från omkring år 1204. Och då kan man slå fast när man har lagt dem, studera underredet och komma fram till att någon gång mellan 1200 och 1203 grundar någon Söderköping och lägger upp allt detta. Vi vet dessutom vilka som äger stan, för ägarfamiljen är belagd. Katarina Sunesdotter, som var gift med kung Erik Eriksson, alltså Ekeles på Halte, hon ägde Söderköping år 1250. Det vet vi för att då har hon blivit änka och skriver sitt testamente, och då säger hon till sin syster Benedikta att du får stan när jag dör. Så här ser vi att det här är arvegods från hennes del som hon kan göra vad hon vill med, ge det till sin syster och notera allt det här. Och då kan vi genealogiskt studera hennes bakgrund och finna att ser vi vem hon är dotter till och så vidare, då så kan vi se att det med största sannolikhet är ett kungligt projekt. Det är antingen Jarl Birger Brosa eller Kungsverker Karlsson som har satsat på Söderköping och grundat det här omkring år 1200. För man tänker att här har vi en bas. Det är en bra investering. För titta på Lödöse och Skara, hur städer vuxit fram spontant. Nu börjar det hända saker på Östersjön. Det är korståg i Baltikum, tyska köpen dyker upp, vi har gotlänningar, vi vill vara med, och det här ligger jättebra till.
Ja, för Söderköping på den här tiden, det gick att segla dit. Idag så finns det en kanal som glider förbi, men den fanns ju inte då. Utan istället fanns det en å som var seglingsbar upp till
Söderköping. Nu är det väldigt gullig och pittoresk och söt, men det är ingen samfärdsel.
Nej, idag går inte det längre, utan det är bara, den ser ut som ett litet dike bara. Men på den här tiden så kunde man ta in handelsskepp hela vägen upp i Söderköping. Mm.
Och det här lyckades jättebra, så Söderköping funkade. Och då växte det fram en stad som vi, tack vare att den sen stannar i växten, kan gräva oss ner i och undersöka precis allt om. Idel trähus, små trånga gator, flera kyrkor, blomstrade som ett viktigt centrum. Man krönte drottningar och kungar där, så det var stort fram till någon gång på 1500-talet. Men Söderköping, det är alltså min lilla pärla. Det är min favorit i sammanhanget. För det har jag föreläst ofta och skrivit om. Jag vet ju att du har din favoritstad. Om ni flyttar oss söderut på E22 lite.
Ja, då kommer man ju till Kalmar, som förstås är min favoritstad. Min mamma är från Kalmar. Och,
jag tycker bara om Kalmar också. Vi gifte oss i Kalmar.
Ja, och du har ju faktiskt skrivit en bok
om Kalmar också.
Ja.
Men det är din stad.
Ja, det är ändå min stad. För jag har också skrivit en bok som delvis utspelar sig i Kalmar. Eller jag har skrivit mer än en.
Det är mycket här.
Ja, jag har ju
Kalmar
skrivit,
ligger oss varmt om hjärtat.
Jag har ju skrivit Kalmarkriget till och med. Så, ja. Den är äldre än Söderköping, så nu får vi backa.
Och det vet vi sedan inte så länge, för det är ny forskning.
Precis, det här är väldigt färskt. Det var sånt som var alldeles nytt när du skrev din bok.
Mm.
Hade du skrivit den för bara två decennier sedan, så hade det här inte, det vi säger nu, inte varit känt.
Mm.
För här så utvecklas ett stadssamhälle på den lilla holme som, där slottet ligger idag. Alla som har varit i Kalmar, och det förutsätter jag att alla som lyssnar på oss faktiskt har varit, vet att det ligger ett stor Vasaborg där. Väldigt tjusigt renässansslott. Och på den ön, där låg den första staden.
Mm. Och det vet jag alltså bara för att man var tvungen att dra in lite fjärrvärme och göra om ingången till köket.
Ja, och det här skedde 2013 och 2014, så det är bara 10 år gamla kunskaper då man gjorde de här utgrävningarna. Och man hittar bebyggelse. Man har inte kunnat gräva ut hela den här platsen förstås,
det står eftersom det ligger i vägen där.
Men det man har hittat, det är att det finns bebyggelse som innehåller kök, stall, fähus och en massa ekonomibyggnader som man brukar kalla det då. Och det visar ju att det måste ha funnits andra byggnader också.
Innan man bygger slottet?
Ja. Och jag menar, man har inte kök och platser att ha husdjur på om man inte bor på en plats. Så att även om man inte hittar ett bostadshus så förstår man ju att det har funnits.
Häftigast, jag tycker att man kunde bevisa att man försökte göra holmen större, alltså dryga ut det, skapa
ja,
nya områden.
Ja, och det gjorde man ju väldigt fiffigt. Vi har ju tidigare avsnitt talat om hur man skitade ner förr i tiden. Men här försökte man använda sitt skräp, avfall och allt vad man nu hade efter det man... Ja,
dynga, ja, man mockat ihop i stallet.
Allting som blev liksom avfall i den här lilla staden använde man som utfyllnad för att utöka platsen. Så att man la i det och så blandade man det med sand och grus och sten och vad man nu hade för att liksom göra den här lilla holmen, för den är ganska liten. lite större så man skulle få mer plats att bygga på. Så, och det var ju också ett sätt att hantera sitt avfall.
Mm. Och nu är ju arkeologer så fiffiga idag att med naturvetenskapliga metoder så kan de granska det här avfallets lämningar och se vad man hade ätit där i köket. Alltså vad det var för någon typ av kosthållning man hade haft i det äldsta Kalmar.
Ja.
Mikroskoper och kemiska analyser som gör att vi vet att här leder man ganska väl. Köket på det här gamla Slottsholmen, Kalmar före Kalmar slott, det har man alltså ätit ungefär som i förmögna hus på kontinenten eller i kloster. Man har bakat mer rågbröd än vad som var normalt i Sverige vid den här tiden. Det var vanligt i norra Tyskland men inte Skandinavien. Även konsumtionen av brödvete och ärtor var ovanligt stor på Slottsholmen. Så det här är alltså en stadsmiljö som har vuxit fram i mitten av 1100-talet och som vi kan studera i detalj. Kan bara titta på djurhållningen också. Man har sett att det är ovanligt mycket svin där till en början. Sen minskar det. Vi får mer får och getter och det är ett typiskt exempel på urbanisering. Och fortsätter man sen så finner man mer och mer keramiska fynd, krukskärvor och då ser vi att de är importerade. Så här har vi en stad, kanske en tysk stad eller en tysk-svensk stad.
Nej, man åt i alla fall som i Tyskland.
Man åt i alla fall som i Tyskland. Alltså är man inspirerad och vill tyska till sig för att ge status.
Mm.
Och det här gör man inte som nybyggare utan det här visar ju att det har vuxit fram en stad utan att någon kung har varit där och grundat den.
Mm. Och då är det här på 1100-talet.
Mm.
Annars så, när man pratar om den medeltida staden i Kalmar så talar man ju nästan alltid om den som ligger inte på Slottsholmen utan precis bredvid slottet. För sen så tas ju Slottsholmen över och man bygger ett slott där helt enkelt.
Ja, alltså här har man då
stan flyttar på sig.
Alltså det här är någon sorts trestegsraket. Först lyckas man bygga upp en välfungerande stad på Slottsholmen. Sen kommer någon, rimligtvis kungamakten, in på 1200-talet och tänker att den ska vi ha. Och de har ett torn för försvar på Holmen också, jättebra. Här ska vi bygga en borg och då får man helt enkelt vräka de som bor där.
Mm.
Får de flytta över till den lilla förorten på andra sidan det lilla sundet och bygga upp en stad där. Och så får vi en Kalmar stad och Kalmar slott. Och på så sätt så börjar de här fungera i symbios. Och alltså behov 1, framgång 2 och därefter som fas 3. Kungamakten tar över och vi får en för svenskt vidkommande glänsande metropol, för det här är ju gränsstaden. Då bygger man lyxiga hus, trappstegsgavlar, fina torg, som någon sorts skyltfönster mot omvärlden.
Mm.
Arkeologer använder just det här med skyltfönster om Kalmar, för det här ville man tydligen bräcka grannen som kom på besök i samband med konferenser och möten.
Ja, jag vet när du skrev den här boken, det är inte så länge sedan nu, men det är några år sedan, så sa du att Kalmar var speciellt så, för det fanns inga delar av staden som var fattig bebyggelse.
Nej, det är ett sånt litet stadsutrymme. Vi vet exakt hur stort det var, man hade en mur runt omkring. Att det fanns ingen möjlighet att ha ett separat slumområde utan det var mycket blandad bebyggelse.
Mm.
Det var så pass många som var tvungna att vara där ofta för toppmöten. För det är en gränsstad, det passar perfekt ja. För konferenser. Så alltså, till och med sådana släkter som Trollet till exempel. Det är klart att du ska ha ett Kalmar-residens så att, som du kan hyra ut annars. Och det här ger status och då måste man bygga och då tar man hela utrymmet i betraktande. Så det kan vara schaskiga fiskebodar vägg i vägg med ett ståtligt gilleshus. Det verkligen tråkiga är att ingenting av det här kan man se idag.
Nej, det kan man ju inte.
Utom källarna, de kan man se genom glasfiber ibland på gatorna.
Vi kanske ska säga det då, för att det är inte det som händer är att först måste den lilla första staden flytta från Slottsholmen till bredvid. Men sen på 1600-talet så vill man man vill öka säkerheten och modernisera helt enkelt och då vill man flytta bort den här staden som ligger precis bredvid slottet till
Kvarnholmen.
Ytterligare en bit längre bort till det som är Kvarnholmen. Och det är på Kvarnholmen som 1600-talsstaden ligger som ju också är värd ett besök. Där ligger domkyrka och där, alltså med mur runt omkring och det är också väldigt välbevarat och fint.
Mm.
Så att vi har tre stadshistorier egentligen i Kalmar. Och det är faktiskt bara en som vi kan se med ögonen idag, det är den som ligger på Kvarnholmen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Och de här två städerna, de är alltså bra exempel på medeltidsstäder som är svåra att se men som är lätta att forska om, som vi vet påfallande mycket om. Men när man tänker på medeltidsstad i Sverige så är det ju spontant inte någon av de här som dyker upp i skallen. Det är Nej. Inte dit man åker på medeltidsfestivaler och tittar på trappstegsgavlade hus.
Jag tror att de allra flesta som tänker en medeltida stad i Sverige tänker på Visby.
Ja, med rätta. För där, den stannar också i växten, men med ruinerna och kyrkorna kvar.
Ja.
Och det upplever ju, det är inte alls konstigt, för Visby har en storhetstid under medeltiden.
Ja, och den är ju fantastiskt välbevarad dessutom. Så, och den expanderade. Det här var ju, den växte ju till på grund av handel, tyska handelsmän. Hansan var där.
Nu fanns det ju, nu ska man gärna säga, för att det var stygg mot övriga Gotland, det fanns ju andra platser som hade kunnat bli lika stora städer. Det är en handelsplats från början. Men det fanns fler. Jag menar, åker man nu med bilburen på Gotland så kan man se wannabe Visby lite överallt.
Ja, också. Om man åker söderut ut med den västra kusten så kommer man till Västergarn, förstås. Där man kan se rester efter ett befästningstorn och en lång vall. För här fanns det en stor handelsplats, hamn och
konkurrent
till Visby. Men som inte har, idag är det bara en liten by alltså, som du åker igenom ganska kvickt. Men man kan fortfarande se den här vallen. Den är ganska tydlig om man vet vad man ska titta på. Vi har också exemplet Fröjel som ligger ytterligare en bit söderut.
Men alltså både Fröjel och Västergarn
hade kunnat bli Visby, om man säger så. Fast blev det inte, utan det var Visby som blev den plats som växte till.
Ja, det fanns flera skäl till varför, men framförallt är det behovet. Stadsborna var skickliga handelsmän. Tyskarna expanderar mot öster, man bestämmer sig för att ha Visby som mellanstation. Och då bör man betänka att ingen av de här människorna, gutar eller tyskar, vill egentligen åka över öppet hav. Man åker längs med kuster. Gotland måste passeras, det är en viktig ö, fin mellanstation, men det är också en station som man pustar ut lite i, för det här är farliga seglatser. Så Visby låg tillräckligt långt norrut, bra beläget för att vara den här perfekta mellanstationen, och då gör man allt av det här. Precis som tyska bönder nyodlar under den här epoken som vi pratade om i förra avsnittet, så kommer tyska köpmän för att profitera på att det finns mer folk. Och Visby blir deras perfekta hållplats. Så staden, när den blir en stad, så är det inte bara en gotländsk stad. Det är i mycket hög grad en tysk stad, framförallt från Västfalen. Det här landet som då öser ur sig emigranter som inte har någon annanstans att hålla till. Och de blir så många att de känner att de måste organisera sig, alltså hålla ihop och sitta och dricka öl och prata tyska på kvällarna och utbyta idéer om när det är bäst läge att åka till Novgorod eller till Riga för att kränga kläder från Flandern eller köpa pälsverk. Och de här formationerna, gillerna som man har, de kallas för Teutonici in Gotlandia Manentes, vilket är fantasilöst, men det betyder bara tyskarna som bor på Gotland uppehåller sig på Gotland.
Tydligt och bra namn.
Ja, vi kallar det för Hansan. För det här är roten till det som sen blir den här stora nordeuropeiska handelsorganisationen.
Så vad du säger nu är att Hansan uppfanns på Gotland?
Hansans viktigaste rot, det fanns i London också där Kölnborna kom, men den viktigaste första stora samarbetsformen, den sjösätts på Gotland. Så vill man kalla Visby för Hansans vagga så kan man göra det med rätta. Det hade tyska forskare hållit med om också. Att gutan och tyskarna lär sig samarbeta organiserade former av säkerhetsskäl och för att tjäna pengar, det är belagt på Gotland tidigare än någon annanstans. Dessutom, jag menar, det var kosttåg till Baltikum. Danskar och tyskar och även svenskar vill lägga under sig Estland och Lettland. Visby blev den perfekta militära stationen, alltså militärbas plus handelsbas. Och då krävs det en kyrklig infrastruktur. Det finns dominikankonvent, franciskankonvent, kyrkor, allt möjligt. Och kloster, och naturligtvis krävs det de som kan catera till de här. Alltså köpmän, hantverkare, restaurang, alltså folk som ser till att det funkar med massa gäster hela tiden. Lägg ihop allt det här så får du en underlag för en mycket blomstrande stadsbyggnad. Under 1200-talet blev det här en boomtown. 17 kyrkor byggs, eller byggs om. Och du ska ha hospital där och du ska ha så småningom, ja, märklig stadsbyggnad med paradhus.
Och det här är, alltså det här tyska inflytandet, det gav ju staden ett väldigt annorlunda utseende om man jämför med andra småstäder på den här tiden. Det fanns naturligtvis låga trähus här också, men en del av de här husen som finns kvar idag, det är ju sådana som de här förmögna borgarna lät uppföra. Höga stenhus med trappstensgavlar, sådana som man, ja, men som man ser i Lübeck till exempel. Det finns ju även här.
Ofta var det packhus, alltså hus som hade var dålig uppvärmning som användes bara under sommaren, där de här förmögna köpmännen bjuder ut alla sina produkter på bottenvåningen, alltså lite visningsrum, ja. Har man kontor ovanpå. Och de här trappstegsgavlarna som man ser överallt är från början vindskydd. Men sen så väldigt snabbt så går det status i det att det ser snyggt ut, och då bygger man dem som dekorationer också.
Och som jag förstår det så är det så att om den medeltida staden i Kalmar hade stått kvar, så hade vi sett det där med.
Ja, helt säkert. Att vi kan vara så säkra beror på att vi har grävt ut grunderna till husen. Ja. Det är väldigt bastanta. Och det finns inga skäl att bygga sådana jättegrunder om det inte ska hålla upp ett mycket stort hus.
Nej.
Så Visby, status, viktigt, stort, Kalmar, skyltfönster mot omvärlden. Medan de flesta övriga svenska städer, de ser ut som Söderköping. Små, enkla hus, trähus, envåningshus, några få rum med trångt och skitigt på gatan och gränderna, så kan man lägga sten på det så blir det väldigt, väldigt mycket bättre.
Men nu har vi gått lite grann som katten kring het gröt här. Jag tror att det, de flesta vill antagligen höra någonting om Stockholm också.
Ja, och då får vi hoppa fram i tiden. För nu har vi alltså grundat Visby, vi har grundat Kalmar, Söderköping, Skara. Alltså de äldsta svenska städerna finns nu och de fungerar. Och det innebär att ska du nu nygrunda någonting så har du konceptet klart. Du behöver inte uppfinna hjulet en gång till. Andra hälften av 1200-talet, efter att Birger Jarl och hans söner har tagit makten, då vet man ju hur städer ska grundas. Man har hela konceptet klart. Och när nu Sverige ska moderniseras med fogdar och skatteväsen och vägnät och allt det här, då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då, först då och inte tidigare, som vi hör talas om att Stockholm ens existerar. Det är omkring 1250. Stockholm är inte ensamt, jag menar Jönköping, Örebro, Arboga och andra blir städer då också. Jönköping är väldigt stolt över det här, för de har Sveriges äldsta bevarade stadsprivilegiebrev. Så vi ska nämna Jönköping också, men den är säkert viktigaste av de här nya städerna, det är ju Stockholm. Och det är något som man noterar, alltså folk som är på plats i Sverige då upptäcker att det händer något väldigt, väldigt stort.
Ja, dominikaner skrev angående Stockholm till påven år 1289.
Alltså bara några decennier efter grundandet.
Så att, och då är det här en sprillans ny stad och den har vuxit jättefort, kan man förstå av den här texten, en liten kort text. Och de skriver så här: denna köpstad som på några få år har blivit mer folkrik än flertalet andra städer i vårt land. Så den måste ju ha dragit till sig folk rekordsnabbt.
Kungamakten visste att nu satsar vi, här ska staden ligga och folk har köpt konceptet direkt. Mm.
Man säger ju ofta att den grundades av Birger Jarl som för att man skulle sätta ett lås på Mälaren för skydd
Mot
pirater som härjade i det här området tidigare. Stämmer det då? Är det så?
Ja, utan tvekan så behövde man skydda. Mm. Det vet vi eftersom man försökt göra det redan innan. Ja. Vid Helgeandsholmen så har man hittat pålspärrar i strömmen. Så man har alltså försökt påla ned hinder för folk att ta sig in till Mälaren. Det har man grävt ut. Så man har försökt befästa platsen långt innan och sen byggt vidare på
det. Och det har också bott folk på den här platsen.
Ja, så man har hittat runstenar.
Det var inte folktomt i Stockholm innan det blev en stad, utan det fanns en bebyggelse här. Ja,
men hade det varit väldigt, väldigt viktigt bara av det skälet så hade man ju byggt en stad långt tidigare.
Ja.
Då hade man byggt det efter 1187 när karelarna slår ihjäl en ärkebiskop och bränner ner Sigtuna. Så det måste ha funnits fler skäl än bara nu ska vi täppa till det här hålet för sjörövare.
Mm. En sak är ju naturligtvis det här handelsuppsvinget. Alla de här tyskarna som kom till Gotland och som kom till Kalmar, de ska ju naturligtvis vidare. Då behövs det någonting även i Stockholmstrakten för att man ska kunna handla med den delen av Sverige.
Framförallt om man vill komma åt Sveriges stora naturresurser, järn och koppar. Då är det Västerås och Stockholm som gäller och Stockholm ligger allra bäst till. Så det här sammanfaller flera olika aspekter. Men jag vill dra upp en aspekt till och det är stockholmarna. Alltså 08 säger vi idag. De finns redan då, de dyker upp direkt och den äldste heter Magnus. Birger Jarl och hans äldste som Valdemar, de är på plats 1252 och sen händer saker väldigt, väldigt fort. Franciskankonvent 1270, Clarissekonvent 1280, Stadssigill 1281 och så vidare då, råd, borgmästare, myntpräglare. Och Magnus ligger bakom det mesta av det här kan man nog säga. Magnus Ladulås, den andra sonen till Birger Jarl som blir kung av Sverige. Efter att han har stöttat sin bror. För han är stockholmare. Han tycker genuint om staden. Att det blir så väldigt många institutioner grundande av kyrkor, borgmästaren, råd, stadssigill. Jag tror inte att det hade skett så snabbt i så stor omfattning om inte kungen hade blivit stockholmare själv. Magnus Ladulås vill vistas i Stockholm. Han kallar till herredagar i Stockholm 1286, 1288, 1289. Möten som precis lika gärna hade kunnat äga rum i Alvastra, Linköping, Varnhem, Skara, Arboga, vad som helst.
Ja, för det här är ju innan man har en huvudstad.
Exakt.
I Sverige.
Där
kungen flyttar runt.
Han flyttar runt. Ja. Magnus vill flytta till Stockholm hela tiden. Han gynnar andliga institutioner i Stockholm, vräker ner gods och guld på Stockholm och han har bestämt att han vill dö i Stockholm om det går. Det går inte, då ska han bli begravd i Stockholm åtminstone. Han råkar dö på Visingsö, långt från Stockholm. Alltså nere mellan Östergötland och Småland, alltså Gränna, Jönköping.
Nu är det fint där med.
Det är jättefint där också, men Magnus vill vara död i Stockholm. Så han har sett till i testamentet att man måste forsla upp liket och begrava det i den här nya kyrkan, franciskankyrkan på Holmen bredvid Stadsholmen. Det vill säga i dagens Riddarholmskyrka.
Mm.
Och har man den här inställningen till staden, prioritera den, då drar det till sig success, då drar det till sig folk.
Ja, och det är ju det som märks då i Stockholms historia, att den här framgången, den ger mer framgång. Ur riksmaktens perspektiv så var den här staden, och kanske ännu mer borgen, och muren, det var liksom en militär nödvändighet. Det här behövdes och då söker sig också köpmän dit eftersom det är ett bra läge, det är säkert och när de kommer dit, ja då kommer liksom präster, munkar, nunnor, hantverkare, arbetare, fiskare.
Här finns det jobb.
Ja, här finns det jobb, här finns det expansionsmöjligheter och ju fler som kommer desto mer rullar de här hjulen på. Och så det kanske inte är så konstigt att man skriver då att på bara några få år så har den här stan expanderat jättemycket.
Ja, men jättemycket. Vi måste ju ha någon sorts ram också. Hur stora var de här städerna egentligen? Man nu hör om Visby och Stockholm, man tänker sig städerna som de ser ut idag, spontant. Men då får vi tänka Stockholm, det är gamla stan.
Ja.
Och så finns det kanske någon kyrka på Norrmalm och Södermalm. Man får inte bo där för att rena säkerhetsskäl, för då riskerar fienden att bränna ner det så fort det blir en belägring. Så tänk er att alla stockholmare med ytterst få undantag bor i Gamla stan. Och Visby, ja, det är området innanför ringmuren. Tittar man på hur många som kan ha bott där, och sen på 1400-talet kan vi kolla det i skatteböcker också, så får vi max invånarantal på mellan 6 och 7 000 invånare. Och då har vi räknat med män, kvinnor, barn och tjänare och andra.
Mm.
Kalmar är mycket mindre. Och då är det ändå en av Sveriges största städer. Det pendlar mellan 2 500 och 3 000 personer. Söderköping, som jag har talat med så varm för, och som min bok heter En medeltida storstad, historien om Söderköping, det är mellan 1 000 och 1 500.
Mm. Och ändå kallar vi faktiskt detta för städer, precis, för det är så mycket folk.
Ja, och Lödöse var väl ungefär lika stor, men alla andra svenska städer, inklusive sådana som Linköping och Uppsala, där snackar vi hundratals invånare, inte tusentals. Så det där är alltså småstäder, och med undantag då för Visby och Kalmar och Stockholm så är det här.
Ja, men jag tänker ändå att om man nu i normalfallet som svensk på den här tiden bor i en by med alla, man känner alla, man är inget privatliv, så måste det ju ändå kännas som att kommer du till...
Wow, vad stort!
Precis min poäng. Man måste ju ha uppfattat det här som jättestort med de här höga husen och gavlarna och kyrkorna. Så man måste ju ha sett det som...
Och folk över.
Väldigt imponerande, och murar runt omkring och allt.
Och när man har gått ett litet tag så tänker man, men fy, hur kan de bo här? Vad det luktar, vad det stinker.
Ja, för det var ju ett problem naturligtvis när många människor kom samman. Var skulle man göra av sitt avfall? Och det är inte alltid man vet det, men man vet det faktiskt i Söderköping.
För man har grävt ut soptippen.
Där har man grävt ut den gamla soptippen. Och i det här fyndmaterialet så hittar man ju naturligtvis rester som folk har kastat där. Och här finns ju allt alltså. Det är bitar av nycklar, lås, keramikgrejer, träkärl, pärlor, bältesbeslag, bokbeslag, en sigillstamp, dricksglas, målat fönsterglas, en pilbåge, armborst.
Massa skor brukar man alltid hitta.
Ja, skor, utkänta kläder har man hittat. Men jag menar, gemensamt för allt det här är ju att det är helt utkänt. Därför att man återanvänder ju saker hela tiden. Så man slänger ju inte riktiga grejer, utan det är så här, det är verkligen...
Då hittar man en massa skit också.
Ja, och ljuser. Precis. Man hittar ju också toaletter i Söderköping. Det kanske du ska berätta om.
Latriner, ja. Ja, ja. Det här är ju inte det man vill hitta och ha i en fin restaurang. Särskilt inte en fin glassrestaurang på sommaren. Men de har en väldigt fin sån i Söderköping. Det heter Smultronstället och det skulle byggas ut. Det var i januari 1999. Och där löste man det stora mysteriet i Söderköping. Ett stinkande mysterium. Var finns toaletterna någonstans? För här har vi massa människor och det stanken är ett problem. Man måste ha avfallshantering, man måste ha toaletter. Det var väldigt svårt att hitta dem när man kollade på de gamla tomterna i Söderköping i samband med utgrävningarna. Var finns toaletterna? Men när man gör om det här glassrestaurangen, då måste man göra sån här utgrävning först. Arkeologisk förundersökning att bekosta av fastighetsägaren, som det heter. Och då löste man mysteriet, för där hittar man en tunna. En tunna med bomärke, alltså ett ägarsigill. En sån där tunna, den innehöll svart oljig gyttja med kraftig lukt. Och det kan ju analyseras kemiskt, och det visar sig vara latrinavfall, alltså gammalt intorkat bajs från medeltiden. Så har man alltså gjort. Man hade inga fasta utedass, man hade tunnor med speciella bomärken. När den var full med mänskligt avfall transporterades den till soptippen och tömdes där, istället för att man hade sitt egen ihopsnickrade sätt att bli av med avfallet. Alltså reglerad hantering via tunnor.
Och det var inte alltid det var så. För om man vänder sig till Kalmar till exempel, då har man dass.
Ja, och det var man stolt över. Dasset i Kalmar var känt.
Ja, det var det. Det är ju roligt.
Jag till och med avbildat på bild av Erik Dahlberg på 1600-talet. Mm. Och det hade ett speciellt namn också. Hyseket.
Ja.
Det lilla huset.
Det låg ute på en brygga i hamnen i Kalmar.
Så att väl synligt för alla.
Väl synligt för alla. Och väl också väldigt fiffigt placerat så att man kom ut en bit från själva staden.
Man gick på små broar.
Ja, man gick på en bro dit ut.
Och bara det att man kallade det för Hyseket, det är alltså tysk, lågtyska, Häuschen, litet hus.
Mm.
Och att man tyckte så mycket om det här, det bevisas av att det fick ge namn åt stora delar av staden i övrigt. Alltså vägen ut kallades för Hysekegatan. Det här lilla bron hette Pons Privetum Civitatis på latin, ungefär stadsprivetbron, stadstoabron. Det här har alltså Kalmarborna verkligen älskat. Och det var säkert en väldigt bekväm offentlig toalett också som alla kunde gå till och som sen blir avbildad.
Ja, vi kanske ska avrunda med hur man håller sig ren efter sina toalettbesök och andra ansträngande bestyr man hade. Ja,
för vi tror ju gärna att det här är låtgrisar, men det är inte.
Men det fanns ju badstugor, offentliga badstugor på den här tiden.
Samma ord som bastu kan man ju lägga in.
Ja, precis. Så i städer som Söderköping, alltså alla städer hade offentliga badstugor. Och för medeltidens del så är det känt, om vi tittar på Söderköping till exempel, att det fanns 3 sådana badstugor i Söderköping. Det kan ju mycket väl ha funnits fler. Men det visar ändå att det här var ju en integrerad del av borgarnas vardag, att man gick till en badstuga för att hålla sig ren.
Vet man vilka som ägde dem? Dyker det upp i sammanhanget?
Efter reformationen så vet man att alla 3 de här som är kända då, de ägdes av kronan. De kan ju ägas av kyrkan tidigare, men
övriga som finns i stan är då privata.
Övriga bör ju ha varit privata då, för att de är inte noterade i skrift någonstans. Och även i Kalmar så fanns det badstugor som ägdes av alltså institutioner, till exempel kyrkor eller gillen. Så var man medlem då i ett speciellt gille, och då kunde man själv och ens familj gå till det gillets badstuga, och där träffade man ju då gilles vänner och kunde prata viktiga saker. Och
de här badstugorna fick sedan dåligt rykte när de puritanska myndighetspersonerna på 1500-1600-talet började höja på ögonbrynen och fråga vad de egentligen gör på de där badstugorna. Och då stängs många av dem ned också.
Ja.
Men på medeltiden då var man mer hygienisk och behövde dem verkligen.
Mm.
Nu har vi grottat ner oss i Sverige jättemycket under ett par avsnitt här. Vi har gått in i gamla städer, träffat bönder, hållit på med julplogar och kvarnar. Nu tycker jag att vi i nästa avsnitt hoppar långt bort, för det är inte bara europeer som finns under högmedeltiden. Och så ska vi återgå till lite krigiska andra, tycker jag. För de lyssnare som tycker det blir för mycket plogar och dyngsprättande.
Då blir det Genghis Khan.
Nästa avsnitt flyttar vi till Mongoliet och låter en riktig brutal världserövare komma in på scenen.
Tack för idag, slut för idag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jacob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.